all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Så, välkomna då. Vad trevligt. Det stod i lite i inbjudan där om lite grejer, så ja, det här kommer vara väldigt informellt. Och vi, det omedelbara snittet är någonting som alla har jättemånga frågor om och liksom det man alltid får gå igenom och samtidigt det som ja, faktiskt egentligen inte så mycket att kunna. Utan vi ska gå igenom lite saker. Men det är väldigt dramatiskt och väldigt, någonting som händer väldigt sällan, ska vi säga. Vi har ungefär på KS nu har vi ungefär ett per vecka. Även om vi första veckorna, månaderna när vi flyttat in så hade vi helt sjukt många. Jag tror Ylva sa att det var upp mot 10%. Annars är det ungefär knappt 5% av förlossningarna som slutar med ett omedelbart kejsarsnitt. Och det varierar säkert med både med personal och sjukhus och så vidare. Sanne från Danmark, du får flika in när siffror och så här. Men det här måste vara lite interaktivt. Så jag hade gjort en PowerPoint här på 5 minuter, men så skrupte jag den och delar ut 3 papper istället som ni kan dela på lite och titta på lite separat, lite individuellt. Och det första är min poster från SSAI-mötet om tider på det och på omedelbara kejsarsnitt. Och det andra är Anna Tappers lika eller ännu mer eminenta om samma sak fast lite annan presentation. Den hade du. Och den sista är, här får ni några där bak. Det var inte meningen att trycka ut så många, men den där printen var jätteglad. Och sen får ni den här som jag är lite stolt över faktiskt. Det är vår time-out-plansch som vi har även vid omedelbara. Så att med hjälp av de här så tänkte jag att vi skulle diskutera lite. Okej. Vad är ett omedelbart snitt?
När de bestämt sig för att trycka på knappen.
När de bestämt sig för att trycka på knappen. Och vad, när har de bestämt sig för att trycka på knappen? Vad sa du? Ja, precis. Och då finns det de här Lukas-klassificeringen. 1, 2, 3, 4. Och ett, då är det ett pågående, nu är det ett hot för barnets eller mammans liv. Eller barnets är väl liv. Två, så är det ett pågående hot, men alltså ett måste, det är ett, barnets hälsa är hotat, men det är inte tidskris här och nu. Men det är ett tillstånd som liksom inom kort tid helt enkelt. Och trean, då är det att det kan vänta och fyran är lite att det ska vänta. Vi använder inte 3 och 4 och vi kommer in på det lite här för vi snackade med hur det var i Danmark med tiderna också. Och det är det som vi har fokuserat väldigt mycket med i tiderna. Och då är det så att det här kallar vi då för ett omedelbart snitt. En kategori, då har vi ett pågående hot och de liksom klassiska sakerna är en uterusruptur. Vi har en uterusruptur, vi har ingen blod till barnet, liksom varje sekund spelar roll och då ska det ut. Eller vi har en navelsträngsprolaps eller vi har en edasökning. Eller vi har en placentavlossning till exempel. Placentavlossning, då är det ju liksom ett 100%, det är ju liksom någonting som händer här och nu liksom. Och sen så har vi, som ni ser i den här klassificeringen, så har vi en tredje eller fjärde grupp som är hotande fosteraxfysik kallar vi det för. Och dålig CTG-kurva, och då ser vi att det är ett, den vanligaste, och två, den som är mest diffus, och tre, den där det kanske inte är så bra faktiskt att snitta på en gång. Så där har obstetrikerna, det är de som äger frågan, det är de som äger frågan helt och hållet hur barnet mår och när det ska ut. Så det lägger inte vi oss i. Vi kan ha synpunkter, vi kan ha frågor, vi kan så vidare och så vidare, men det är deras liksom fråga. Men där har ju de och vi också försökt att minska antalet omedelbara kejsarsnitt. För det är väldigt stressigt för oss. Det är väldigt ännu mer stressigt för mamman. Det är väldigt, man kan liksom få posttraumatiska stresssyndrom och massor med sådana saker. Och det är dessutom, får man inte glömma bort, extremt stressigt för barnet. För om barnet har en hotad CTG-kurva, bradykardi, elände, då kanske inte, det behöver inte vara bäst att ta ut, avbryta life support system som placenta är när barnet mår som sämst. Utan det kan ju faktiskt vara så att en intrauterin resuscitering är det optimala. Sätta kvinnan på alla fyra, ta bort varje spår utav aortakompression och så vidare. Och som direkt specifikt exempel så är ju en eklampsi en direkt kontraindikation mot ett omedelbart kejsarsnitt. Det ska ni liksom komma ihåg. Och det kan vara liksom ryggmärgsreflexen från alla oss. Vi måste snitta. Men det är verkligen jättedåligt. För då är mamman sjukast i sin eklampsi då. Och har en, liksom, och en jättehögt tryck. Och sen ska vi peta ner en tub. Och sen så ska vi dessutom ta ut ungen när den mår jättedåligt. När mamman kanske har haft ett andnings suboptimalt och allting sådär. Va? Så att... Så är det. Så att, de äger frågan helt enkelt. Och sen så finns det då tidsaspekterna. Och då säger amerikanska obstetriska föreningar, vår, svaj, brittiska föreningar enats om någonting som en halvtimme. Så då säger vi att för att ha god vård så tycker vi att barnet ska vara ute inom en halvtimme. Och Sverige har stökat ut lite där. Jag tror att det står någonting om att vi ska påbörja inom en halvtimme eller påbörja inom en kvart. Men hur som helst, 30 minuter är liksom en vad har ni, är det 30 minuter också eller?
15.
Ja, ni har ju extremt kort. För det finns tre papper nu när jag satt och skrev ihop det här. Det finns ju tre papper som säger att det är omöjligt att ha 100% inom en halvtimme. För det som den största konsekvensen, den absolut största konsekvensen med de här tiderna, det är medikollegala. För det finns ingen evidens på att det gränsen går vid 30. Det finns en gräns lite längre. Jag kommer inte ihåg om det var 60 minuter eller till och med 90 minuter. Men där finns det liksom att man är sämre. Men alla vår data, och nu har vi ändå samtliga omedelbara snitt från 2012, från 2008 var det väl, visar att är det någonting så har de sämre. Vi har APGAR, PH, navelsträngs PH och Basic Access. Så är det sämre. Alla barnen har liksom sämre när de kommer ut tidigare. Och det kan, vi kan spekulera jättelänge vad det beror på. Men det beror på, tror jag, det är att de flesta ska inte ut. Det är nämligen den blåa kurvan. Utan de som verkligen, verkligen ska ut på en gång, det är ju placentaavlossning. Då har det liksom placenta lossnat. Det finns ingen blod till barnet. Det måste ut nu, för det håller på att dö nu. Eller utrustruptur, om den är svår förstås. Navelsträngsprolaps. Ifall du har en upphävd navelsträngsflöde helt enkelt, då är det liksom pågående. Men den absoluta majoriteten kanske faktiskt mår bättre. Och då är frågan, ska vi pusha tiden ännu mer för att rädda de som ska räddas? På bekostnad av att de som ska vara kvar, då kommer få må ännu sämre när de kommer ut. Eller, förstår ni? Det är liksom, och problemet är ju att det här är ju beslut som obstetrikerna är jättestressade över. För det ska de vara och det är de. Och det är, jag ska avundas dem inte på något sätt. Men de har ju sekunder på sig att ta det här beslutet. Och det går aldrig att veta i förhand som vi vet. Liksom. Mm.
Alltså, är det oftast självklart för dem att det här är en fosterasfyxi? Eller kan det vara, för jag tänker att det måste finnas att de är fosterasfyxi på grund av en...
Ja, precis. Men hotande, de har ju hotande fosterasfyxi. Va? Då ser de CTG-kurvan, sena destillationer och alla sina tecken som jag inte kan. Och man får också säga att CTG-kurvan som företeelse är extremt dåligt evidensbaserad. Och man har inte sett några... Det infördes på när det nu var 60-70-talet och som argument för att man skulle minska anoxiska skador, CP och så. Men det har inte kunnat visas i någon studie. Så att slutfaset är att du har ju vissa där du har en plötslig blödning, liksom en avlossning eller att du har bukstatus och sådana saker. Men i de flesta fallen som du ser så är det bara en hotande fosterfraxivisi. Alltså du tolkar en CTG-kurva och de är bradykardiska, det går inte över. De blir ännu mer bradykardiska, det tar längre tid när de går över och till slut så liksom, nej nu går gränsen. Så det är det vanliga förloppet. Ja, så är det. Mm. Och vi, jo du knorrade lite där, Benjamin, att det finns tre papper som säger att det är omöjligt, men det är så helt enkelt att vi är ju väldigt privilegierade. Vi har en ständigt närvarande jour, vi har rutiner, men så är det inte. För att när man lägger ut nationella riktlinjer så gäller det alla förlossningskliniker i hela landet helt enkelt. Och det finns väldigt många ställen som inte har en ständigt redo sal och så vidare och så vidare. Så att det är ingen utav de papperna som jag läst, och det är, kanske finns en, här det finns så många som helst, men en 12-13 stycken som belyser just det här, och ingen utav dem har 100% inom en halvtimme. Ingen utav 100% inom en halvtimme på category 1 snitt. Inte en enda har. Och tre utav dem som sagt vad säger explicit att det går inte, för att inte för att det inte går, utan för att liksom det finns inte den logistiska förutsättningen att ha det i ett land. Och då kan man fråga sig, för i USA är det här jätteladdat, va? För att föds du när du är 31 minuter så kan det skilja miljontals dollar i kontra om du föds när du är 29 minuter. Så att det är jätteladdat. Och när jag publicerar här nu, det kommer ske till sommaren, då ska jag publicera det i aktan som jag hoppas, för att kunna verkligen spotta ut de här lite kontroversiella. Att ska vi släppa 30 minuters gränsen? Därför det finns ingen evidens, och dessutom har det extrema medicolegala konsekvenser. Hur som helst, vi har ju glömt den här, för vi är ju nere på en mediantid som ni ser där. Så från knapptryckning till transport, till operationssal, till titta luftvägen, ge lite natriumcitrat, preoxinera, tvätta i bästa förmåga eller i alla fall sterilt, klä kirurger, vässa kniven, allting sånt där, incision, ut med ungen och klippa navelsträngen. Allt det där gör vi på mediantid, alltså de flesta på 8,5 minuter. Och det är jättebra helt enkelt. Det är sjukt bra siffror. Och då kommer ju vi... Sen har ju vi ett annat när obstetrin ringer och säger barnet ska vara ute inom 30. Och det är ju hela övriga världen, alltså inte så här fantastiskt bra, men i väldigt många ställen så är det ett omedelbart snitt. Så, men då säger vi att, ja. Så att det finns inga fasta gränser helt enkelt. Och de fasta gränser som finns, de är helt omedicinskt sagda helt enkelt. Utan där har man gjort någon sorts uppskattning i vad som är rimligt. Och då kan vi säga att rimlighet på en placentavlossning, då är det ju 30 minuter alldeles för lång tid. Så att,
Det var sämre för de kategori 1-snitten som kom ut
tidigt.
Ja, vi har... att om man skulle få ett urakut larm här, och då är på 30 minuter det vad som är kategori 1, då skulle jag hinna lägga en spinal.
Ja.
Och ta ut, alltså skulle liksom formellt sett skulle det vara fel.
Nej, men alltså det är som vi sa, du vet inte i förhand, är det här en placentavlossning? Där du vet att varje sekund spelar roll. Eller är det en vanlig hotande fosterasfixi? Det här är liksom, men det är inte vårt beslut. Det är obstetriken som trycker på knappen. Det är de som gör bedömningen. Så att jag vill bara lyfta frågan. Det är inte helt lätt att veta först efterhand. Och inte ens då.
Men de diagnoserna i
men de vet inte då.
Är det så transportrum att inom 30 minuter skulle vara... Skulle du ha en placentalossning och sen ta ut ungen vid 28 minuter, skulle det vara dött då?
Liksom? Ja. Alltså det beror på. Du har en partiell... Men har du ingen... Jag menar... Så är det ju. Har du ingen cirkulation, har du en komplett avlossning, då är det ju nu. Och då spelar det roll. Och den drunknar, statistiskt så drunknar det i våra siffror. Om du tittar på placentavlossning så är det den röda stapeln där. Och den som vi har färst utav, det är utrustrukturerna. Så att, ja. Men det går inte att svara medicinskt, för att du har inte all den informationen. Ja.
Har ni haft några dåliga situationer det senaste året där som har relaterat till det här 30 minuter så att obstetriken blir 30 och så blir det spinal och så drar det ut på tiden och så?
Nej, jag tycker vi...
Det var det första snacket ju, och det var jätteskitigt för att du har snackat, 30 minuter ska du ha, men fan vi känner oss att vi ska säga, vi måste ha spinal. Det var en viss obstetriker som det ska vara spinal.
Okej.
Då sitter någon och petar och det går dåligt på spinalen. Till slut kom barnet ut och var det jättedåligt. blir sömning så slutar det barnen kommer inte vara kök.
Mm.
Det är jättetråkigt.
Ja, vi ska ta lite mer praktik nu, för det är det alla frågar om. Ja. Ja, jag förstår. Jag ville bara bolla den här frågan att ingen har facit och det facit som vi tror oss ha i olika riktlinjer är inte facit. Så mycket vet vi, ja.
Jag tänkte bara fråga, för det här kör du var liksom apgar och PH och
ja,
så vidare.
Ja, och PH är det enda vi sett.
Men jag tänker, egentligen så är det väl det vi vill veta, överlever barnen, överlever de med hjärnskador? Har man sett där, för där borde ju liksom, de som har lite asfyxi borde ju ändå komma ut och visst, och är dåliga, men de hämtar sig.
Nej.
Medans avlossningarna är riktigt dåliga.
Nej, det bästa vi har är ju apgar och den är ju väldigt bra, så att du har ingen sänkning i den helt enkelt. Nej. Utan det är navelsträngs PH, den blir lägre ju tidigare du tar ut den. Och det är ju väldigt irriterande kan man säga. Yes.
Har vi mätt eller vet vi hur bra vi är på 30 minuters snittet?
Ja, nej, vi har inte kollat det, men där är jag övertygad om att vi lyckas typ alltid. Det är jag fullkomligt övertygad om.
Just för det här med det.
Men sen
man hamnar ju där att det är en svår rygg.
Ja, precis. Men vi kommer till lite mer praktiken nu, för att det är ändå det som är intressant, eller liksom det är det som alla ställer frågor om. Och då tycker jag att vi kan lyfta en fråga på den här timeouten som vi har också. Så att, rent praktiskt så är det så att jag tycker att vi har en extremt bra samarbete med våra obstetriker. Så att trycker de på knappen så betyder det att de bedömer att barnet måste ut nu. Sen kan den bedömningen ändras. Och vi får gärna komma med input, att det är, vi har en EDA, vi kan fylla på den. Vi har till och med fyllt på en EDA, det var den längsta, det var inte en spinal, utan 24 minuter tror jag var en påfylld EDA. Men då står man ju liksom färdig och liksom bara sprutar. Men sen är det också så att ingen vill göra ett omedelbart snitt i onödan, inte obstetriken och inte vi heller. Och som svar på din fråga så är det såklart så. Det där gör inte upprörd, men det gör det. Men liksom det är sårare att höra det. Därför att du har ansvar för dina actions. Och ingen kan komma att du ska sticka om du inte vill sticka. Eller söva om du inte vill söva. Utan det är du som har ansvar för det du gör. Sen ska du självklart väga in. Du har ju barnet i en vågskål. Nej, jag har ingen ansvar. Barnet är inte min grej. Det är skit. Så kan man inte tänka. Men liksom, du måste fortfarande få göra din medicinska bedömning på anestesipunkten. Liksom. Och samma sak, obstetrikan måste göra sin bedömning. Men däremot så tycker jag att vi här, rätta om jag fel, har en väldigt bra diskussion. Och väldigt stor liksom, så här att nej, men här var jätteläskig luftväg. Här vågar inte jag söva. Ja, det var inte bra. De blir inte glada. De säger inte okej, okay, ja, då så. Utan, men de förstår liksom att vad vi har för avvägning, tycker jag i alla fall. Rätta mig om jag har fel. Och vi har haft en väldigt ingående diskussion och sagt att nej, vi vill inte att ni trycker på knappen hela tiden. Och det kommer ni aldrig göra, för ni är jättebra. Men vi blir inte dugg arga ifall ni har tryckt på knappen och sen kommer och säger nej, men kurvan ser bättre ut nu eller whatever. Historiskt liksom, de är liksom lite så här, ja men har vi tryckt på knappen så måste vi och så vidare, och det kommer alla 30 personer springande och så vidare och så vidare. Men jag tycker vi är en jättebra, det har hänt att vi, nej men det ser bättre ut, kolla här och lägg en spinal och så funkar inte spinalen, så nej men nu måste vi faktiskt söva. Och man hör ju på deras röst liksom att de har ju liksom ett ansvar för barnet som vi har också, men inte bedömningen. Jag har ingen aning om hur barnet mår, jag vet inte hur jag ska bedöma det heller liksom, utan det är inte min grej, men jag tycker vi har en bra samarbete. Så om vi har kommit fram till det helt enkelt, att nu är knappen tryckt och då så kan vi utgå från den här timeouten. Och då är det första, man ska inte läsa så mycket, den här tog väldigt många förhandlingsrunder att komma fram till, den här lilla fintexten här. Var finns KAD? Det betyder inte att vi ska sätta en KAD, utan det betyder att operatören, vi tog det som en chans gemensamt med omstetningen, att det var ett tillfälle för operatören att uppmärksammas på att det inte fanns en KAD. För då har du en större risk för blåskador och saker. Och lite sådana saker. Så att,
om vi tar
upp det. Vad sa du?
Tar du upp det som en punkt i den?
Nej, men den står ju här. Alla ser den här, va? Så att, jag tar upp den här. Det här skriver jag. Så att, rent konkret så går larmet. Och vad vi gör då är att vi springer så fort som möjligt till förlossningssalen. Och här ska ju redan nu att vi måste veta var förlossningssalen är. Därför pågår ett elektivt snitt på vår fina förlossningssal på förlossningen. Så ska vi inte alls springa dit. Och det kommer ske misstag någon gång. Men det får vi ha mentalt helt enkelt. Sen så där gör jag så här att jag sätter på mig handskar och förkläder, därför det är liksom, det kommer, du har ingen tid sen, gärna på vägen dit. Och sen så tar jag natriumcitratet. Och sen rusar jag till patienten så fort som möjligt. Och sen så det första jag gör är att jag säger åt henne att drick det här. Och det här, nu är det liksom inte, nu kan man bort allt det här med liksom, nu går det snabbt liksom. Och så brukar jag liksom få den här 10 sekunderna innan de har kommit fram till salen. Och det har inte riktigt fungerat här på NKS. Att bonda lite och säga att nu, det kommer gå jättefort. Du har sjukhuset hela resurser för liksom vi ska ta hand om det här barnet och så vidare. Och så vidare. Och då, jag tycker att man kan få en ganska bra kontakt där. Liksom, för de är ju livrädda. Totalt livrädda förstås. Och liksom vet inte vad som händer och övertygar dem på det ena och det tredje. Så, att, och där, så då säger jag, liksom, försöker etablera lite kontakt. Och redan där så är ju obstetriken med. När de trycker på knappen så trycker de på knappen och sen så tar de sängen och går. Det är liksom inte någonting annat. Och då så brukar de säga indikationen. Men då när vi kommer till förlossnings, till salen, till operationssalen, då har vi ett, tagit natriumcitratet. Vi har bondat lite. Vi har tittat i luftvägen. Och vi har fått lite intuition om vad som väntar. Om det är jättestor, om det är jättelite, om de pratar svenska, om det, ja, sådär. Sen är det ni som kommer ha absolut minst att göra på hela salen. Ni kommer inte behöva göra någonting utom hålla masken och preoxinera. Och det är väldigt tacknämligt. För alla andra far omkring som små myror liksom. Ni har ju hela operationsteamet, de ska ju packa upp all utrustning, de ska klä på sig med sterila saker, de ska packa upp handskar och grejer, de ska drapera patienten. Så uskan, syrran och obstetrikerna, de håller ju på, vi är alltid först. Vår sida så har vi narkossyster och de ska kolla nålen, de ska blanda läkemedel och nu behöver vi inte blanda längre för vi kör propofol. De ska ta fram papper, dokumentation är jätteviktigt förstås och så vidare, annars hade vi inte haft de här siffrorna. De ska göra jättemånga saker. Er enda uppgift, det är att hålla masken, optimera luftvägen och gå igenom den här checklistan. Eller hur? Och de vi börjar då med, indikation.
Säger du då?
Ja, nu kör jag checklistan. Och då, först när vi börjar med det här så sa Sissel, jag brukar citera henne på sig. Äsch, nu kör du inte checklistan, sa hon. Och då sa jag, jo det gjorde vi visst. Jaha, var det när du stod och skrek? Men checklistan är ju till för alla helt enkelt. Men det blir ju en kaotisk. Men det är som det står här. Du gör ingenting, för du preoxinerar. Och sen har du 20 sekunder på att göra det här. 20 sekunder låter ju jättelite när man säger 20 sekunder. Men 20 sekunder är ganska lång tid. Och då säger jag, nu kör vi timeout. Och då kör vi indikation. Och så tittar jag liksom, för det är ändå obstetriken som har bestämt. Och då tittar jag på henne, för det är ofta det. Och sen så säger jag, och då säger ja, utrustruptur eller hotande fosteraxfysi. Och vi gör ingen skillnad, i alla fall inte jag. Jag vet inte om du gör det, Johan. Om de säger utrustruptur så jobbar inte jag snabbare. Och säger de hotande fosteraxfysi så jobbar jag inte långsammare. Men det är en, jag får inte känsla av det, för det här går ju liksom hur snabbt som helst. Mentalt tänker jag alltid, och det är ju därför vi är människor. Så mentalt kan jag inte uttala mig om, det är med dubbelblind och så vidare och så vidare. Så att, absolut, hade jag inte vetat det här så hade jag säkert, men liksom, nej, jag kan inte säga att, nej, utan vi kör så fort som möjligt. Och ibland så tycker man att det har gått jättelång tid och så tittar man på papperet, oj, det har gått liksom 6 minuter. Och så ibland tycker man att det har gått, det där gjorde vi bra, och så bara, oj, 11 minuter. Så att, nej, utan vi kör fullt oss hela tiden. Och där är det, när det gäller indikation, så är det vissa saker. Ni är för tysta, jag får prata för mycket.
Men frågar du där, eller det har du frågat innan, finns det tid för en spinal till exempel? Eller den frågan ställer du?
Den är implicerad om man säger så, den är underförstådd i indikationfrågan. Och de vet ju det liksom. Och vi, jag personligen brukar liksom säga, ja men då kör vi, jag säger dem liksom. Eller säger de att det har varit dålig kurva i en halv, nu har det varit jätteläskigt. Ja, finns det tid för en spinal kan jag föreslå. Så. Mm. Men det så. Och sen så tid för tvätta, det är också liksom det där är mer, checklistan är ju precis som en checklista är. Checklistan är ju ingen riktlinje eller liksom alla kan ju det här. Utan det är ju ett tillfälle för reflektion. Ett tillfälle för att liksom snappa upp det som man ändå ska ha gjort, men som man misstänker, missar ibland helt enkelt. Vad tänker ni för olika saker och indikationen då? Ni är ju alltid där. Ni kommer. Du har en pågående döende patient här. Så det här behöver vi alla resurser från ruta 1.
Och mamman är liksom hypoton om man tänker nutristruktur. Att det finns något sånt. Mm. Vi måste väga in att hon också mår dåligt.
Mm. Ja.
Det tänker jag.
Ja. Och jag får... Ja, exakt.
Nej, det var en hel annan fråga.
Okej. Okay. Hold your thought. Nej, lite provokativt så tänker inte jag. Därför vi tänker alltid att det här är en urakut tillstånd där vi har något pågående för barnet. Och vi får förutsätta också att det är någonting som kan ha implikationer för mamman. För det kan vara en utrustruktur, det kan vara en placentaavlossning med en pågående 750 ml blödning per minut. Så att jag tänker alltid worst case. Det här är, det blir inte sämre helt enkelt. Och det jag absolut vill ha, det är en pulsoximeter på mamman som fungerar. Och där har jag själv missat det, för man är så himla stressad liksom. Men pulsoximeter på mamman, och vad ska ni med den till? Hjärtfrekvens. Och vad kommer hjärtfrekvensen vara?
Jättehög.
Är hon hypovolem?
Ja, men hon kommer jättehög ändå.
Ja, den kommer vara jättehög. För hon är övertygad om att hon håller på att dö, och hennes kropp håller på med någonting som kroppar gör. Och liksom, den kommer vara hög. Och då är frågan, hur hög?
120.
Ja, men när säger du liksom så här, shit, vilken hög. Nu är den jätteläskigt hög.
Alltså, när det är 150, då
börjar. Ja, precis. Så jag skulle säga någonstans där också. Ja, precis. Ja, det är elände. För de är jättestressade, de har brickat ny. Och de har ont. Och så här. Så att, men jag skulle, nu får ni säga, min det ligger någonstans där, 150. Då liksom, det här är inte stress, utan det här är någonting annat. Och vi har ju haft, inte vi, men i Sverige har vi haft någon som hade hjärtsviktiga som sövdes ihjäl helt enkelt. Därför att hon hade för hög frekvens. Det är det. Och den andra, varför vill ni pulsen? Bra, då har ni liksom, okej, okay, det är okej, okay, 120, 130, 140. Då kan du fråga, har han fått bracken ny? Ja, han fått hur mycket som helst. Vi brukar säga liksom en takykardi är en hypovolemitisk motsats som bevisad. Så här kommer vi inte riktigt fram. Men fortsätt, jag upprepar att ni har ansvar. Så liksom, visst, ni kan göra en felbedömning, men ni får inte bortse från pulsen. Ni kan säga, ja men det är på grund av bikanin och att hon är stressad och att bla bla bla. Och så kan ni göra en felbedömning. Felbedömningar får hon alltid göra. Men ni får inte liksom, oj jag tänkte inte på pulsen. Det är en ganska stor skillnad, det gäller ju allting. Ja, pulsen?
Nej, men jag tänker att de har perfektion. Har du en separation så
har de
ändå
ett förhållande att
ting.
Ja. Och det är bättre än inte. Precis, och det har de ju alltid kan man ju säga. Det är väldigt sällan. Men de har ju nagellack om de kommer in från...
De kan inte saturera jättefort och vi vill ju verkligen ha...
Precis, exakt. För här ska du nu vill du ha ett mått också på saturationen. Och jag struntar i, om det är 90 i saturation från början, spelar ingen roll. Kanske ska spela roll ifall jag vet, men liksom, det skulle jag tolka är, ja men det skulle vara felvärde. Du har 10 sekunder på en fin kurva, sen händer det liksom. Du kan inte hålla på, utan du får nästan gissa, förutsätta att det är ändå ett fel, eller liksom att det är lågt, eller att det är nagellack, eller att den sitter lite snett eller någonting. Men du ska ha en schysst kurva och liksom börja därifrån helt enkelt. Ni vet ju själva liksom, det är inte 17, fördröjer ni någonting för att det är 92 i situation. Ja, de är sämre. Ja, precis. Mm. Ja, jag vet. Det är mycket som har blivit annorlunda. Nej, jag vet. Men det är så vi ska säga det också att vi klagar mycket på att saker har blivit sämre här. Men vi ska istället säga att vi hade en sjukt trimmad organisation förut. det var så mycket som satt i väggarna och alla visste precis vad de skulle göra. Och den teoretiska kunskapen finns kvar och alla vet precis vad de ska göra nu också, men saker och ting ligger på olika ställen. Så här. Det betyder inte att det är sämre, utan det betyder att vi hade en bra organisation som vi har trimmat in sedan 1934. Eller nu var. Så liksom, ja, så. Okej, okay. Då har vi indikationen. Utrustruktur, säger de. Och vad just, jag tänkte inte, sa jag. Jo, därför att jag vill alltid ha två nålar. Jag har ingen aning om vad det här är. Och liksom, dessutom har de fel, för det mesta. Och det har de, det säger de också. Liksom, nej, det här, oj, det här var ingen avlossning, det här var något annat. Och det här var ju, och så vidare. Så att liksom, förutsätt två nollar. Har du inte två nollar så har du inte två nollar. Men det är inte så att, nej, det här är, det är bara hotande. Utan, nej, utan två nollar, fullt dess.
Majoriteten av utrustrukturerna blöder inte så mycket heller. De hinner inte blöda.
Nej, inte utrustrukturen, men placentavlossning. Eller vad. Ja, ja. Så jag säger inte att det låter, men jag är realist också och jag inser att jag hinner inte tänka. Liksom, du har inte den tiden helt enkelt. Utan, så att, ja, så. Sen frågar jag, är det en frisk patient? Eller, ja, det brukar säga det, för jag läser från texten. Men liksom, bakomliggande sjukdomar. Och då är det ju väldigt sällan det är det, kan man säga. Med ett undantag, och det är ju preeklampsi. Och då kan man säga att vi försöker vara bättre. Och när ni är på obstetrik, så försök gå förbi och efter morgonronden. Och liksom, har ni några sjuka mammor, de vet ju det. Så att vi har en diskussion. Och man kan till och med, när vi kommer liksom på det spåret, kan man ju även vid en rond säga att den här patienten är kontraindicerad med ett omedelbart snitt. Här har du en svår preeklamptiker som är överviktig. För det är ju de som får preeklampsi. Där vi liksom, ja, vi är oroliga för att sälja den här patienten. Då kan man säga till obstetrikerna, och de är jätteglada att höra det, förstås. Därför att det är bättre att höra det i ett lugnt skede. Ja, antingen, ja, precis, precis. Ja. Eller, ja, så att, så är det. Men det vi fiskar efter här är preeklampsi. Och det är preeklampsi, det är de man liksom söver ihjäl, helt enkelt. Och då är det så att de ska ha rapifen. Samma med induktion. Och jag fick lära mig idag att ni använder alltid rapifen på alla. Och det är jättebra. Och det, jag tror att det finns inget fel i det heller. För här har vi ett neoting som inte gör något annat än att ge opioider till barn när de opereras. Det är inget konstigt med det. Vi tror att liksom, det är inget folk med det. Bara de vet om det. Och om vi tror att det är en indikation för mamma.
Vad dör de av? De bara hamnar i botten. Blodtrycket blir...
Vilka då? Nej, hjärnblödning. Hjärnblödning, hjärnblödning, yes.
Nu när man använder propofol då, är det liksom bättre sätt då, alltså för preeklamptikerna, det är lite mer...
Nej, inte vad jag vet, inte vad jag vet. Den enda, nej, inte vad jag vet, propofol kontra pento. Jag gick ju igenom det där förut och jag hittade inga skillnader. Det finns väldigt många fördelar för propofol. Pento är den vanligaste läkemedelsförväxlingen. Det finns hur många fall som helst där de försöker söva med sina SEF och sen spruta Celo. Det funkar inte bra. Och blandaspekten också. Blandningsaspekten är jätteviktig, att det tar tid nu och så vidare. Så vidare. Och sen också ska ni veta, har ni prövat? Jag har fortfarande inte prövat, jag måste pröva det innan Pento. Har ni någon som har blandat?
Ja.
Du har gjort det, vad händer?
Ja, men man ser att det kristalliserar sig, ja, lite grann.
Jo, därför pento är extremt basiskt och celo är inte det, antar jag, eller jag vet inte, det händer någonting. Så att det blir stopp i norr. Och sen ska ni veta, ger ni en hel ampull propofol subkutant så händer ingenting. Ja, det händer lite, men det är liksom, armen sitter kvar och de får jätteont och det är inget problem. Men ger ni en hel ampull eller en hel dos pento subkutant, då händer det saker. Då är det nekroser på gång och så vidare. Och så vidare. Och dessutom, ni har ju inte de här, undrar om den funkar bra här. Du, ungen håller på att dö nu, ska du bestämma om den här nålen funkar eller inte? Utan, så att det finns bara fördelar med propofol. Och nu har vi egentligen bytt också. Men en stor fördel med pento är att det är det vi använt sedan 1934. Så att det gick skitbra. Men, och nu, propofol, hur ska vi göra det och så vidare. Tycker vi också, det är jättesvårt.
Vad drar du ner då? 300?
Ja, det är lite jobbigt att dosen där är 2,5 per kilo. Och alla mammor väger 100. Så det blir 250 milligram, vilket är mer än en spruta, vilket är jätteirriterande. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Jo, men vi måste fortfarande ge 2 sprutor. Nej, inte på Propofol. Så Pento var ju uppdraget. Nej, men problemet med Pento var att det var tvungen att blandas. Och då gjorde vi det på morgonen. Och sen framåt eftermiddagen så gav vi den där när vi sövde någon annan. Och så blandade vi en ny. Så det var ju rutiner som också suttit sedan 1934. Så att liksom, vi hade ju allting. Yes. Ja, men... Ja, nej, exakt. Det är bara muskelrelaxanser. Men vi har sagt, vi ger det helt enkelt. Vi har 5 per kilo i Pento. Vi har alltid gett en spruta. Den universella dosen, en spruta. Vad är Mac? Jo, men så är det. Alla sprutor som vi har ger vi en spruta i. Det är därför vi har dem i olika storlekar. Det är sant. Titta på dem. Och grejen är att... vad tänkte jag säga? Jo, Mac, ja. Alla Mac kan man räkna ut, alltså med logik. Har du sömnpiller så får du lägre Mac. Har du alkohol så får du lägre Mac. Har du amfetamin så får du högre Mac. Alla de här Macarna kan du räkna ut, utom graviditet. Och då är det så att gravida har ett... Precis, ett lägre Mac. Så att de... Behöver mindre, ja. Exakt. Men problemet är att det är ju liksom en gravid studiepatient. Här har vi som sagt var pågående allting. Så att min känsla är att 500 pento har aldrig varit för mycket. Nu får ni gärna säga emot. Men det är inte så att de har en hypoton period efteråt, kan man ju lugnt påstå. Det är min erfarenhet.
Utom om man har hjärtsjuk då, eller?
Ja, precis. Men hjärtsjuk ska du hitta här. För det första så ska de inte smyga in en liten liksom gutschmamma med enkammarhjärta här. Utan de, nej tack. Utan de ska vi ha upptäckt innan.
Men de rätt mycket liksom. Ja. De är cirkulatoriskt instabila innan man ska söva dem.
Det hinner de inte bli. Nej, det hinner, alltså det är självklart de hinner det. Men det är din uppgift att hitta det helt enkelt.
Men det är aldrig läget att ta lara de här samman.
Nej. Det skulle inte jag säga att det är. Alltså, nu tvekar jag i 10 sekunder, då är det redan för sent. Därför liksom, du har inte den tiden på dig helt. Och jag har aldrig varit med om att de har stört blött i den digniteten. Och då skulle det säkert, men du ska ju pumpa i vätska och sådär. Så. Frisk patient som sagt var. Och då har man preeklampsi, då är det, då ska de ha lågt tryck. Och det har de ju inte när man inte ber. Så därför ger vi Rapifen. Och ni ska också veta, för det tog mig jättemånga år att förstå det. För att man är ju upplörd här och så går man omkring på alla andra sessioner. Och så har de 180 tryck. Det är ju inte dugg konstigt. Det finns ju aldrig någon som någonsin har dött av 180 tryck. Eller hur? Men preeklamptiker gör det. Och det måste man liksom lära sig. Att preeklamptiker, de ska under, det senaste tror jag är 150-90. Och det ska de verkligen. De ska det nu liksom. Och de ska inte vara högre. Så är det.
Aldrig under mina år jag sökt någon som har sjunkit i blodtryck med injektionsdosen.
Nej.
På ett omedelbart snitt.
Det är på dom, men planerat eller?
Ja, men planerat är en helt annan planet. Det är en helt annan grej.
Jag kommer med en renas stresspåslag, katekolamin.
Som bara sprutar ur rörorna liksom. Och du med. Nej, därför de har, alltså preeklampsi. Nej, men det här är en patofysiologi, det är en annan grej, men en preeklampsi, där har du en kärlsjuka i grunden. De har känsliga kärl, du får en hjärnblödning, det är det som är farligt helt enkelt. Så är det. Och den får du vid blodtrycksstegningar som kan vara lång period, du får liksom huvudvärk och sådana prodromal. När man är väldigt nervös för en preeklampsi, när man börjar få huvudvärk och synförändring, alltså så här grejer. Men intubera dem liksom suboptimalt utan opioider helt enkelt, så det är då det händer. Så det ska vi liksom inte göra. Vi kanske switchar till er att alla ska ha Rapifen, för vi har inte helt nio team. Så att, och dessutom, ja, man måste väl argumentera för att Rapifen har hunnit cirkulera till hjärnan, men det går ju ruskigt fort helt enkelt innan barnet är ute. Bra, fiskpatient. Och sen allergi, men herregud, ja.
Jag vill bara säga en sak till för det här. På spinaler då är ju rutin att ge en milliliter fenylefrin samtidigt som man lägger spinalen. Och det är verkligen no-no på sötpåsning skulle jag säga. För inga sjunker i blodtryck. Det finns ju en del sköterskor som då ger en milliliter.
Inte på så, på såsnitt?
Ja, av misstag. Liksom. Okay. De gör det av vana. Men nu ser vi nu ger en milliliter. Och det är alltid slut att bli över 200 blodtryck.
Och dessutom bara som spin här också, att lägger ni en spinal på en preeklamptiker så är de jättestabila. Ni behöver nästan inte ge någon fenylefrin. Och vi, jag vet inte varför. Jag tror inte någon vet varför, men de är jättestabila. Jag tänker det. Okej.
Och en barnkapifen vid preeklampsi trots att ni gjorde annorlunda.
Ja.
Och ni gav på alla akuta.
Alla som genererade anestesi.
Alla
i generell anestesi.
Alla sovsnitten.
Ja. Mm. Men som sagt, det är mycket, mycket tyvärr möjligt att ni har rätt. Så att vi byter till det. Och det gäller allting. Alltså, riktlinjer är riktlinjer. Och riktlinjer ska frångås om man gör en annan bedömning. Så är det. Så att får man... Selo fortsatt. Och selo, det är faktiskt den enda, just kejsarsnitt, just omedelbara kejsarsnitt är den enda kvarvarande halmstråt för seloförsäljningarna som säkert inte är verksamhetsbärande ändå. Men man har hittat att du har en lite högre apkar. Högre apkar. Och mekanismen, gud vet vad, men det är liksom... Det, ja, jag frågar inte ens, men liksom, ja, det är vad man har hittat helt enkelt. Och ja, där är vi. Men jag är övertygad om att vi kommer köra Esmeron snart, för det finns ingen anledning att köra Selo, tycker jag. Så. Sen så kommer vi till, då har ni gjort det. Då tar ni luftvägen och då är min bara, som jag själv syndar med, att gör det så fixa den medan de är vakna. Det är så sjukt mycket lättare och bättre och de hjälper till och du kan buffa lite och du preoxinerar fortfarande och allting. Men jag själv tänker ofta, ja men nu ska det gå så snabbt och nu måste vi söva, nu måste vi söva. Och sen så sitter man där med suboptimalt läge. Så bedöm den och optimera den innan de söver. Yes. Yes. Nu finns den. Under min semester nu så har de rullat in en jättefin reflexmärkt också. Jag vet inte om reflexerna ska se. Men nu finns det en helpkudde. Vet alla, helpkudde är alltså head elevated laryngoscopy pillow, tror jag. Så det är alltså en jättefin ramp där man får ett perfekt intubationsläge för framförallt om man är överviktig.
Den är på salen.
Ja. Den är på salen. Och ni har den knallgula varianten på sexan, tror jag, eller om den är här nere. Det enda med helpkudden är att man inte ska använda den på plats när man lägger en spinal. För man har lite sämre anslag i och med att den är tippad uppåt. Eller också får man tippa patienten, men det blir lite mer shaky. Så bedöm luftvägen, buffa undan allting som ni vill buffa undan. Stoppa undan där, se till att ni har en kudde. Liksom gör er nöjda, för sen när ni väl har sövt patienten, då ska det liksom funka helt enkelt.
Jag tänkte på helpkudden, den gången man använder den man har som mamma med BMI. Och kommer den på något sätt förvärra positioneringen för kirurgerna?
Ja, i teorin, men nej. Det är från så här. Och det där det återstår, så att liksom, vi har ansvar. Gör vi bedömningen, gör du som söver bedömningen att det här är en svår luftväg och här vill jag ha, då ska du ha det. Då får det ta lite tid och så får de smälla upp. Och här vill jag ha ett vidareövningsskåp, vilket vi nog också alltid ska ha, alltid. Men hur som helst, är det någonting som du är tveksam? Är du tveksam? Nej, den här nålen funkar inte. Då får man också stå konsekvensen för en bedömning. Att det här funkar inte, man kan inte chansa. Man kan alltid göra en felbedömning, men man kan aldrig chansa. Så du måste liksom aktivt tänka, är nålen bra eller är den inte bra? Ja, den är bra. Bra. Är luftvägen optimerad? Ja, det är den. Sen kan det vara svårt ändå. Och du kan misslyckas ändå. Men du måste liksom...
Men vad finns det med video?
Det
är
så
hand...
Ja, för... Det är riktigt, ja. Och det jag tycker generellt sett så tycker jag att vi ska alltid använda videoövningsskåp. Och det kommer säkert... Vi hade den diskussionen innan. Därför att förutom att det är lättare att intubera så är det också jättebra för övriga och se vad som händer. Oj, det här ser svårt ut. Jag hämtar bogledaren och så innan du ens visste att du ville ha en bogledare så oj, det där är bra, den tar jag. Så att liksom, det blir mycket bättre helt enkelt. Okej, hur är luftvägsalgoritmen då? Ja, den är precis ändrad. Hur är den nu då, kortvarianten? Lite förenklat kan man ju säga, vilket förarbetet Nellgård visade, liksom att gör som ni brukar, alltså intubera. Funkar inte det så skicka den. Stoppa ner en lagringsmask. Funkar inte det så kirurgisk. Det är väldigt lätt. Plus att i varje steg så får man alltid ventilera. Det är aldrig fel att ventilera. Det är alltid jätterätt att få ner luft. Så det är helt okej, inom citationstecken, att göra ett omedelbart kejsarsnitt under pågående handventilering. Inte helt optimalt och ni kommer nog ha högre frekvens än vad patienten har och så vidare och så vidare. Men det är inte fel. Ni har gjort ett ärligt försök att stoppa ner en tub. Det gick inte. Ni har gjort ett ärligt försök att stoppa ner en lagringsmask. Det gick inte. Det går att ventilera. Bra. Och ni kan ju föra en diskussion på 2 sekunder med kirurgen. Säg, nu, du, jag kan inte intubera här, men jag kan ventilera. Och om de fortsatt tror att barnet håller på att dö, så är det liksom. För att väcka är ju inte ett alternativ ofta. Okej. Lagringsmask är jätteokej att köra. Det är självklart bättre att intubera. Men det är inte fel. Det är inte fel. Och det händer väldigt sällan. Men gravida har ju svår luftväg därför att den största anledningen i de referenser som jag har läst, vad man tror, det är att den absolut största avgörande anledningen till att gravida är svårintuberade är svullnad. Stress är den största. Stress och att det är på kort tid oförberett och allting så här. Det är den största, det är den enskilda största anledningen. Och
stress hos oss
eller hos mamma? Nej, hos oss. Ja, och det leder till dålig positionering och allting. Så att, och jag kan inte stå här och säga, för jag är också stressad. Alltså, så är det, absolut. Ta all hjälp ni har och bara liksom, ja, så. Det är därför jag sa i början här nu att det är egentligen inget konstigt. Men det är konstigt, därför det är snabbt och det är liksom dramatiskt och det är, ja, så.
Har du varit med om att nålen inte funkar då? Det måste
ja, absolut. Det har de inte haft. Vi har haft patienter som kommer direkt från gatan.
Har
med ytterkläder på
oss. Har du jättetjocka och det bara går inte? Har du då satt en
skruvmejsel? Nej, utan återigen, du måste ju ta ansvar för den här patienten som du har framför dig. Och om du inte kan få in en nål, så kan du ju inte, det är ju liksom en förutsättning på något sätt. Jo, men vi har haft, nej just det, precis, en del av. Ja, men det kan vara skitsvårt, men det är inte ditt fel att det är skitsvårt. Utan då får du kalla in kavalleriet och nu hoppar du på den armen och du på den armen och jag tar benen och så vidare. Och så får man lösa problemet, men då är det skitsvårt. Och det kommer inte gå fortare för att cut corners, utan ni måste ju lösa det helt enkelt. Och då kommer det ta tid.
Kanske man ska sitta en introsen
också. Ja. Ja, det där är ju en uttalad bedömningsfråga. Jag skulle spontant känna att det känner inte jag som är det första att sätta en intraosiös liksom. Ja. Hellre i jugularis i så fall. För det går snabbt. Det går ruskigt fort. Du har många nackdelar med det där kan jag ingenting om, men alltså vi lär oss hela tiden att en intraosiös är precis lika bra, men den är inte det. Nej, det kan du inte göra, för då har du liksom, du kan inte,
du har ingenting.
Nej, du har ingenting. Men du kan inte relaxera.
Sen är jag tveksam om det basiska tempo är så bra sprutan. Nu har vi inte det kanske i benmärgen. Men...
Nej. Nej, alltså det känner jag att, och du ska också känna liksom, kan du inte med en fas säga att ja, men det här gör jag den här bedömningen. Och jag kan stå upp för den. Det är helt okej att stå upp och återigen göra en felbedömning, men man ska kunna försvara i efterhand. Och så om du liksom säger, ja men jag tänkte att det kanske var så här och så vidare. Alltså nej, det är inget bra.
Alltså, om inte du har en säker vän som du har, det är då du får kritik. Så jag skulle lägga allt ut för att folk skulle sätta in en fas där på armarna.
Jag tänker att man kan tro att man har den, att den funkar och spolar som tjocka och så bara, oj det var visst.
Precis, men det är en helt annan sak. Det är en helt annan sak. Då har du liksom, oj nu har jag ett problem. Och då får man lösa det problemet. Och då kanske, där kanske det blir en introsiös. Jag menar, vi har andra exempel när du har en spinaliserad, ni vet att alla som har varit med på salen, jag tejpar ju fast allting jättemycket. Men liksom två gånger under min karriär, vilket är 15 år, men två gånger är två gånger för mycket, så har vi tappat nålen på en nyspinaliserad. För då har du en nål och sen så sätter man spinal och sen så lägger man patienten ner och trasslar in sig och bla bla bla. Och det är ju ett dödlig komplikation. Utan överdrift så är det en dödlig komplikation. Den fjärde vanligaste intagningsorsaken i Tanzania är komplikationer av spinal. Så om du har en obehandlad hypotension från spinal så kommer det vara den fjärde vanligaste intagningsanledningen på SIVA. Så det vi sysslar med jättestarka läkemedel och jättefarliga saker som måste behandlas. Så där har du en lagt. Har du en nylagd spinal, lägger ner mamman, nålen ryker. Där har du en, skulle jag säga. Då ska du få in en nål på en gång. Och får du inte det så är det absolut bra att borra. Och dessutom så är de ju spinaliserade. Så de känner ingenting. Och om de inte är spinaliserade, då behöver du inte lägga den. För då har de en nål. Så att liksom... Nu måste vi ta avslutningen. Och den sista punkten, vilket vi utropar högt och klart, det är alla klara. Och då är det liksom alla yrkeskategorier. För alla som är på den här salen är där av en anledning. Och alla måste vara klara, för annars blir det suboptimalt. Eller hur? Sen så ger vi en spruta sov, en spruta relax. Jag går efter klockan, 30 sekunder. Och sen börjar jag intubera. Jag säger också innan, när alla är klara, så etablerar jag ögonkontakt med obstetrikern och säger jag kommer säga tydligt när du får börja. Och det är jättevanligt, för de är jättestressade, de vill börja. Du är jättestressad för du har misslyckats att intubera. Och helt plötsligt så har de börjat operera innan du har sagt att det är okej. Okay. Därför du är borta din bubbla, intubationsbubbla, och de är i sin asfyxibubbla. Och de bubblorna är helt skilda från varandra. Så att och så har vi haft fall liksom där någon annan på sal har sagt att nu får ni börja och så vidare. Så att du säger till. Och när säger du det? Jo, när du har säkra intubationstecken. Och då finns det tre säkra intubationstecken. Nej. Ja, det var sett. Nej, ja just det, koldioxid. Och tredje är trakealringar med fiberskop. Så att liksom, har du sett den så är det helt okej att säga börja. Och då kommer du hålla jag kommer inte gå igenom gasinställningar och så här, för att det måste man göra i praktiken liksom. Men det är fullt ös hela tiden. Men då kommer du hålla här och så kommer du börja ratta den där. Och sen är barnet ute och då är garanterat barnet redan i den andra salen. Så det går sjukt fort. Du hinner inte tejpa fast tuben innan barnet är ute. För det mesta. Vad var det på er teaser där vi skulle gå igenom? Jag kommer inte ihåg. Har vi gått igenom allting?
Det här är en hög risk för awareness.
Ja, det är det. Nästan en högst. Det är en hög, ja precis. Ja. Men även där har du den här stressaspekten som är att man har glömt att söva vidare när man får luftvägsproblem. Yes.
Gasen. Ja. Sebo, kväve, sebo, vad?
Ja, vi kan väl ta lite snabbt då. Men jag gör så att när jag håller fast tuben, därför du hinner inte tejpa fast den. Då är det liksom postfestum redan. Och sen så har jag ett flöde på dryga minutvolymen, för du behöver inte ha mer när du preoxinerar. Och sen sätter jag förgasaren på fullt. Så liksom i teorin har du 8-8. 8 liter, 8%. Sen luftgasaspekten. Jag är upplärd av virusrätt och då hade vi mer lustgas helt enkelt. Så jag använder det fortfarande, ja. Men jag måste erkänna att det blir en jäkla massa rattande, så att jag är inte riktigt säker på att varje patient får samma sak om man säger så. Men, nej, men det är svårt, det går fort helt enkelt. Och du hinner inte ens... Ja. Så att 8-8 och sen så kanske en skärmbredd, alltså... vi brukar säga 4 andetag, men det går alltid längre tid, så minst 8 andetag eller något sånt där. Och sen så halverar jag. 4 i flöden, 4%. Och sen börjar man liksom landa på något sätt. Sen får man första trycket och sen så ser man hur pulsen börjar gå. Och sen är barnet ute. För när ni barnet ute, ja, de har gått för länge sedan. Så då är det dags för fentanyl, 300 ger vi. Så då börjar det liksom bli normalt. Men det här kommer vi gå igenom, och jag vet att det här är en sällan händelse, så många av er som liksom aldrig har varit med om. Hur många har varit med om omedelbara snitt? Ja, och det är ganska många som liksom ändå inte har, och det är ändå en sällan händelse, för att det är en gång per vecka och då ska just du jobba den tiden. Så att det är ändå en ganska sällan händelse, så det är en pulshöjare för alla inblandade, så är det. Ingen snack. Och det får det vara, och ska vara. Och sen har vi också sagt att det ska vara en specialist på SAR. Och även där så är det en riktlinje förstås, för vi kan ju aldrig garantera allting vad det är. Men så ska det vara inom citationstecken.
Har de nu ändrat på rutinerna? Förut när jag kom så ringde de bara till primärkåren, men det kanske har blivit ändrat på det. För jag trodde att de då ringde till specialisten också, och sen visade det sig att nej, det trodde du gjorde.
Som det är sagt så ska de ju ringa till specialisten. För det är vi som är ansvaret. Och det gäller ju när trauma...
Alltså när, vilken sal är snittsal? Och då är, hur det städat är på förlossningen. Så ibland frågar de, står du med...
Nej, men det ska ringa... Du ska ringa 00 är det som ska...
Ja.
Men det gäller...
Ja.
Men det där kan vi också reda ut. För att liksom, vi har ju våra ansvarsområden.
Ja.
Du gör det. Men du ska vara medveten om dina ansvarsområden, och du har ju ansvar för edor och grejer, och 00:an har ju för snitten, så det är de som ska ringa. Ja, bra.
The volume is fully
variable. Vi kan hålla på hur länge som
helst.
A set where the pride of ownership is truly second only to the pleasure.